Ryssland drar igång sommaroffensiv i kriget i skuggan av den dramatiska vändningen i Mellanöstern. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Russia says it is pushing further into Ukraine from the east, advancing to the western edge of the Donetsk region for the first time. The Russian Defense Ministry says its forces are now preparing an offensive into the neighboring region of Dnipropetrovsk. The news follows days of intensified Russian shelling of Ukraine's second largest city, Kharkiv. Russia has stepped up its aerial assaults in recent weeks, launching some of the largest waves of drone and...
Idag är det den 18 juni och med mig i studion har jag Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till Mannheimer Swartling. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen också Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier.
Tack.
Och på ledning har vi Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Välkommen.
Tack.
Ja, Joakim, hur ser den ryska sommaroffensiven ut?
Vi känner igen den från tidigare år, där man slåss längs 60 mil av ungefär 100 mil front. Man trycker på från rysk sida. Men den stora skillnaden är att man kan inte använda stridsfordon i samma utsträckning, utan nu är det små grupper ryska soldater som försöker hitta blottor hos de ukrainska soldaterna som försvarar.
Maria, hur ser man i Kreml på att Rysslands samarbetspartner Iran är i öppet krig just nu?
Man gör allt för att undvika att dras in i detta. Man säger möjligen att man kan agera medlare, men den här situationen är å ena sidan välkommen eftersom man glömmer bort det som pågår i Ukraina, men samtidigt så riskerar det innebära att Ryssland förlorar sitt fotfäste i Mellanöstern.
Jakob, hur kommer Ukraina att märka av att Iran kanske inte kan backa upp Ryssland lika mycket som tidigare?
Ja, Iran har ju levererat militärt material till Ryssland, framförallt drönare av märket Shahed. Och nu kanske inte Iran kan leverera lika många, men å andra sidan tillverkas ju de där på licens också i Ryssland, så att effekten kanske inte blir jättestor.
Joakim Paasikivi, varför ser vi en rysk offensiv just nu?
Från rysk sida är det för att man kan. Man har både personella och materiella resurser helt enkelt att trycka på. Och sen finns det ju alltid den här aspekten som brukar tas upp, att Ryssland vill ha ett bra utgångsläge för eventuella förhandlingar. Men nu, förhandlingarna verkar ju ligga väldigt långt bort, så att det är mest för att man kan.
Under våren har Ryssland och Iran också skrivit under ett samarbetsavtal om att utveckla relationerna länderna emellan på en rad områden. Och det här har rapporterats om i omgångar.
Moscow and Tehran are putting ink to a deal that will shape the contours of their relationship for the next two decades.
This treaty, like, by the way, our treaty with North Korea, is not directed against any country.
An Iranian official has told media the deal set to be signed between Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian will cover wide-ranging areas, from nuclear energy to regional cooperation, information technology and defense. And it's been years in the making. An oil and weapons pact signed in 2001 with a 10-year expiration has been extended twice. The two countries also signed a $20 billion oil for goods deal in 2014, a move that would help them sidestep Western sanctions. Iran had been sanctioned more than any other country, mostly for its nuclear program, until Russia surpassed it.
Al Jazeera om det rysk-iranska avtalet om strategiskt partnerskap. Avtalet spänner över 20 år och handlar om ekonomiskt, militärt och politiskt samarbete samt en rad andra områden. Bland annat hur man gemensamt kan mildra effekterna av internationella sanktioner mot de båda länderna. Jakob, hur kommer det här avtalet att forma Rysslands framtid?
Ja, det fjärmar ju Ryssland ytterligare från Europas demokratier och cementerar dess tillhörighet bland världens diktaturer. Det har ju pågått länge, så det är inget nytt. Så det här formaliserar befintliga trender snarare än att markera ett dramatiskt genombrott. Partnerskapet kan ju stärka Rysslands strategiska position i Sydkaukasien och Mellanöstern genom att alliera sig med Iran för att motverka västerländskt, i synnerhet amerikanskt inflytande, men också israeliskt i regionerna. Och båda länderna har också åtagit sig att förhindra inblandning från tredje länder av stöd regionala format som exkluderar västerländskt inflytande. och främja en så kallad multipolär världsordning.
Vad innebär det här med tredje länder?
Men inblandning av tredje land innebär ett som inte hör i regionen ska så säga blanda sig i dess olika förhavanden.
Som till exempel USA och ja. Andra länder. Mm. Ryska företrädare tryckte när avtalet skrevs på att det här inte är en militär allians. Men var hamnar Ryssland med det här avtalet nu när Iran är i krig med Israel, Joakim?
Ja, på Rysslands vanliga ställe när det gäller den här typen av allianser. Det vill säga att de kommer att släppa allting som handlar om förpliktelser, tror jag. Alltså, vi har sett det tidigare. Armenien har blivit upprörda när de inte har fått hjälp av Ryssland i olika avtal. Att Ryssland ser till sina egna behov, och det här har vi också sett sen gammalt så att säga. Iran har inte fått de utlovade ryska Su-35-jaktplanen som kanske skulle kunna ha gjort nytta inom citationstecken mot Israels attacker nu. Så att man försöker samtidigt vara engagerade som någon slags modererande kraft, men också komma med glada tillrop och stödja Iran. Och sen det vanliga ryska kortet, varna för kärnvapen. Alltså att det här är en utveckling, säger man från Moskva, som kan leda till kärnvapen. Det är vanlig rysk retorik.
De här ryska jaktplanen och de löftena, ligger det längre tillbaka än det här senaste samarbetsavtalet då?
Jag vågar inte svara exakt på det. Jag tror att det ligger i det här avtalet. Man har ju haft ett samarbete sedan tidigare, men det är äldre än Ukraina-kriget.
Jakob, var hamnar Ryssland nu? Iran är ju ett helt nytt läge än när de här papperna skrivs på tidigare i våras.
Det här militära partnerskapet stärker Rysslands kapacitet, särskilt i samband med då konflikten med Ukraina och bredare motstånd mot västländskt inflytande. Men samtidigt så är det fortfarande väldigt vagt. På det militära området så är det fortfarande mycket som behövs att säga fyllas med konkret innehåll i det här avtalet. Det är ganska transaktionellt, men det konkreta innehållet är det ganska oklart än så länge.
Ryssland förlorade i slutet av förra året en nära allierad i Mellanöstern när Assad-regimen föll i Syrien. Hur nervösa är de i Kreml nu när Irans politiska ledning är under hårt tryck, Maria?
Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt, för att Ryssland försöker ju balansera sina relationer. Man har ju fortfarande relation och talar med Israel, och Israel är ju lilla satan i Irans ögon när USA är stora satan. Och samtidigt så har man då den här relationen med Iran, och så vet man hur det gick. Man förlorade totalt när det gällde Syrien. Man satsade på någonting som man inte lyckades få i hamn. Och det här gör ju att situationen är väldigt svår från ryskt håll, för att man försöker ha kvar någon slags inflytande i regionen. Och sen så är det också så att man har avtal med Iran som hatas av en stor del av de andra länderna i Mellanöstern. Det är ju framförallt Saudiarabien då. Och det här är också en balansgång att hålla alla nöjda samtidigt, vilket ju alla inser att det är i stort sett omöjligt. Men det jag skulle säga som talar till rysk fördel är att i Ryssland finns det just nu betydligt fler kunniga Mellanöstern-analytiker än vad det gör i USA till exempel. Så man kan använda sig av det för att spela ut de olika krafterna genom att man har bättre kunskap helt enkelt.
Maria, var kommer den här kunskapen ifrån? Vad har den för historia?
Ja, men det här handlar ju om att man sedan länge har haft relationer också med, man har ju haft relationer med Iran sedan Shah-tiden, och man har också satsat på att utbilda många i Ryssland som kan språken i de här områdena och som har en djupare kunskap än som man kanske kan förvänta sig. Och det gör ju att man, när det kommer till såna här krislägen, så har man någonting att komma med faktiskt. Och det är också intressant att Israel då inte vänt Ryssland totalt ryggen, utan fortfarande så talar alltså Vladimir Putin i telefon med Netanyahu, trots att man samtidigt då har det här avtalet med Iran. Och det är viktigt att komma ihåg där att Ryssland försöker spela ut alla krafter mot varandra just på grund av att man faktiskt har mycket kunskap.
Och det här går tillbaka då till sovjettiden och före den islamiska revolutionen 1979, vad jag förstår.
Absolut, och under, på sovjettiden så fanns det ju, det är ju det man har försökt återbygga, det är Vladimir Putins linje, att man försöker återta de här relationerna som fanns på sovjetisk tid. Och det man har då, de kort man kan använda, är att man faktiskt fortfarande har de här experterna som är utbildade och som kan språken och som är i betydligt högre nivå än man kanske tror när det gäller att göra bedömningar. Sen kanske besluten som tas från Putin inte går i linje med dessa analytiker, men man glömmer bort att den kunskapen finns och faktiskt är viktig i sammanhanget.
Iran har under hela den ryska storskaliga invasionen i Ukraina levererat vapen till Ryssland, inte minst de här Shahed-drönarna som attackerar ukrainska städer. Vad händer med de leveranserna nu, Joakim?
Vapenleveranserna från Iran, de kommer nog att avstanna, men här finns det rätt mycket som talar för att Ryssland nu producerar majoriteten av drönarna man skickar mot Ukraina själv. Och i den mån som man importerar vapen från någon allierad till Ryssland så är det från Nordkorea. Så att där blir det nog inte någon större effekt. Däremot så blir det ju knepigt när Ryssland förlorar inflytande, förlorar möjligheter för framtiden också. Om det blir regimskifte. Och det är ju definitivt en oerhörd nesa. Men effekt över ukrainska städer eller effekt vid fronten, den tror jag är mycket begränsad.
Det har ju talats om teknologiskt utbyte på det militära planet mellan Iran och Ryssland. Hur mycket av de här nytillverkade drönarna i ryska vapenfabriker görs med teknologi som iranierna har försett dem med?
Ja, Shahed-drönarna, de var ju iranska från början och tillverkas nu i Alabuga i Ryssland, som Ukraina för övrigt anföll med drönare häromdagen. Den nya versionen som skickas nu mot Ukraina som är rysktillverkad har förbättrad teknik, andra motorer importerad från andra ställen och nu också börjar komma med jetmotor. Alltså, Iran var väldigt duktiga på drönare, hade en väl utvecklad drönarproduktion och annan vapenteknik. Så man har en duktig ingenjörkår och en relativt väl fungerande försvarsindustri, men nu är man definitivt upptagen med annat.
En effekt av de israeliska attackerna mot Irans oljeproduktion har varit stigande oljepriser den senaste veckan. Och för den hårt ansatta ryska ekonomin har det här varit en positiv utveckling för att Ryssland helt enkelt får in mer pengar på oljeexport. Vilken roll spelar det här för Ryssland, Maria?
Ja, det är svårt att säga om det på lång sikt har så stor betydelse eftersom först så steg ju oljepriserna men de har ju gått ner igen. Men när priserna stiger så gynnar det Ryssland och det är kanske kortsiktigt, vi får väl se. För att det är inte säkert att den här trenden att oljepriserna stiger kommer fortsätta. Det finns många faktorer som talar för att det faktiskt inte blir så. Men den ryska ekonomin vilar ju totalt på gas och olja, alltså de stora råvarorna. Så att det, när priset stiger så får man en bättre ekonomi helt enkelt.
Och så var det här med rysk sommaroffensiv.
Vladimir Putin is plotting a final killer offensive along three fronts to win the war, a new report claims. It comes as the Russian army nears.
En analys från brittiska tidningen The Sun om den ryska offensiven som väntas öka i intensitet de kommande veckorna och månaderna. Ja, Joakim Paasikivi, hur går det hittills för den ryska sommaroffensiven?
Ja, sådär. Och sen måste jag moderera. Alltså, The Sun är ju sällan ett sanningsvittne generellt sett. Braskande rubriker. Och väldigt mycket tycker jag av den här rapporteringen också präglas av de här braskande rubrikerna.
Inte bara i The Sun.
Inte bara i The Sun, utan även från en del tankesmedier. The usual suspects egentligen. Och här har man talat 2023 och 2024 och nu 2025 om den här stora offensiven från rysk sida. Och den har aldrig riktigt materialiserats, utan det vi ser är att Ryssland trycker på där de kan och kastar in människor. Alltså de framgångar man får är till ett extremt högt pris i människoliv. Och nu pratar vi om då källor som säger att 1 miljon ryssar har dödats eller skadats på ett sånt sätt att de inte kommer tillbaka i strid. det finns inga ryska friska nya reserver. Alltså det talas om 6000 nordkoreaner som ska komma, obekräftade uppgifter, och del av de här ska tydligen vara byggnadsarbetare, alltså bygga värn eller någonting. Alltså det, vilket är ganska lite i sammanhanget. Så hur man skulle hitta på en offensiv, för en offensiv till sin natur är ju någonting som sker på ett särskilt frontområde med något slags mål. Men det vi ser, åtminstone det jag ser, att man trycker på överallt så gott man kan på det sätt som man har gjort. Så det närmar sig nästan det som i Afghanistan kallas the fighting season. Alltså när vädret medgör att man krigar så krigar man. Och det blir efter att den här lerperioden på våren har torkat upp och före lerperioden på hösten börjar bli blöt. Då krigas det väldigt mycket. Sen krigas det de andra tiderna också. Men här, ja, och dessutom har ju då stridernas natur förändrats så tillvida att nu domineras stridszonen, alltså fronten, helt av drönare. Det är livsfarligt bokstavligt talat att röra sig i en zon som kanske är upp till 4 mil bred, där då de här fiberoptiska kabeldrönarna är svåra att motverka. Och de finns på båda sidor, och båda sidorna klagar på att motståndarna har övertag.
Ska vi säga någonting om det här med varför fiberoptiken är så viktig?
Ja, alltså förut så styrdes de här drönarna via en radiolänk, och den här radiolänken går att störa, eller man kan pejla operatören och skjuta på med artilleri. Det här ersattes då av en tunn optisk fiberkabel som finns i en spole på drönarna och rullas ut efterhand, och de här kan nu bli, de senaste versionerna är upp till 40 kilometer. Det tar ju naturligtvis lite plats och vikt för drönarna, så att den laddning de kan få med sig blir inte lika stor. Men det är en laddning som ger god effekt, och den kan flyga långt och är väldigt svår att störa. Och det gör ju att man nu klär in vägar, underhållsvägar med fisknät för att stoppa de här. Så att det blir ett väldigt statiskt krigförande. Och de framgångar som ryssarna får, det får de genom att använda nästan gammal kavalleritaktik. Alltså på motorcyklar eller skotrar eller små hjulfordon eller till fots, så försöker man med små grupper komma in snabbt och in i de ukrainska ställningarna och rulla upp de här. Och det har man lyckats med på en del ställen, men inte alls på ett sådant sätt att det har blivit ett genombrott. Det vill säga, man har inte kommit in på djupet, kunnat skära av de ukrainska linjerna, försvarslinjer eller underhållslinjerna och utnyttja det. För det finns ingen reserv bakom som kan utnyttja det. Och det här malandet, ja, det leder till ryska framgångar och till en del ukrainska bakslag, men inga med av operativ effekt. Det vill säga ingenting som förändrar kriget.
Men om vi bortser från brittisk tabloidpress och tankesmedjor, också ukrainsk militär har ju gått ut och pekat på att det är väldigt många ställen som det ökar aktivitet. Man slår tillbaka dussintals ryska attacker. Men ändå menar du att det inte går att tala om en offensiv i en större mening?
Nej, inte som kommer att förändra kriget. Om det inte blir en kollaps på något sätt på den ukrainska sidan. Och här finns det ju risker naturligtvis. Alltså på ukrainsk sida så har man självförvållade problem med ett relativt illa fungerande mobiliseringssystem fortfarande. Det kommer klagomål på dåliga chefer. Jag menar allt som vi har hört på båda sidor egentligen under kriget. Men Ukraina är ju väldigt, de är trötta. Och de är färre, inte avgjort färre än ryssarna, men de är färre. Och de kan inte rotera förbanden på det sätt man vill önska. Och då är risken att man får lappa och laga, det vill säga där det är farligt så skickar man ett förband från något annat ställe och då blir det farligt där. Så att det här är besvärligt för ukrainarna. Men det finns inga tecken på att det här skulle vara något nytt, utan det är oerhört jobbigt för Ukraina. Och frågan är då, kan man hålla emot överallt? Ja, än så länge så gör man det hyfsat i alla fall.
Jakob, hur förberett skulle du säga att Ukraina är att stå emot den här ryska offensiven? Det finns också ett politiskt läge i landet att ta hänsyn.
Ja, kriget har ju pågått länge nu, nästan 3,5 år sedan den fullskaliga invasionen och 11 år sedan det började då. Flera ukrainska samhällsfunktioner är ju mycket ansträngda, inte bara militären utan även alltså sjukvård, samhällsskydd, brandförsvar och så vidare. Sen den här operationsspindelväv när man slog ut ryska bombplan, den ledde ju till att man fick en moralboost så att säga, och stödet för den politiska ledningen och militära ledningen.
Den här stora attacken i början på juni mot 4 ryska flygfält i Ryssland.
Ökade då, det stödet för den politiska och militära ledningen ökade, men samtidigt så är ju krigströttheten stor, som vi var inne på här, och även om försvarsviljan fortfarande är stark så påverkar det naturligtvis effekterna om man får ut av försvaret.
Joakim, vi var inne lite på det, men rent militärt, Joakim Paasikivi, var står Ukraina?
Ja, ungefär på samma ställe som man har gjort, men dels den stora orosmolnet är ju som alltid hur ser det internationella stödet ut? Och här kommer ju väldigt starka uttalanden om stöd från Europa, alltså framförallt. Men den amerikanska hållningen är ju väldigt svår och oförutsägbar framförallt. Så att utan amerikanskt stöd så, ja, man kan fortsätta strida, men det blir svårare naturligtvis. Och det ryska läget blir ju då bättre. Men det blir ju nu också stora satsningar som sagt från Europa med investeringar i den ukrainska försvarsindustrin som tillverkar det mesta av det som används vid fronten, drönare, artilleriammunition och annat. Så att det är inte så att det är någon liksom försvarsmässig kollaps där, utan man har svårt. Man borde göra någonting åt sitt mobiliseringssystem, det borde man ha gjort för länge sedan. Man borde se till att dåliga chefer ersätts av bra chefer, borde man ha gjort för länge sedan. Men det är ett kända problem, så att man får muddle through the middle.
Till sist då, om vi höjer blicken och tittar ut över den större kartan, hur påverkar det nya säkerhetspolitiska läget med bland annat utvecklingen i Mellanöstern då, Rysslands invasion i Ukraina? Vad säger Maria?
Ja, jag tänker framförallt på det som hände för ett dygn sedan, den här stora attacken mot Kiev där det nu är 23 döda hittills och en hel trappuppgång raserades av ett anfall som pågick i drygt 10 timmar och som överhuvudtaget inte kommenterades av Donald Trump när han befann sig då på G7-mötet. Istället så pratade han om att det var fel att Ryssland inte ingår i G7 längre. Det där är ju väldigt oroande tecken. Zelensky lämnade mötet i förtid för att det blev inte något beslut som det skulle ha blivit. Och Trump lämnade också i förtid på grund av då det som hände mellan Israel och Iran.
Och Trump lämnade innan Zelensky ens dök upp på G7-mötet i Kanada.
Ja, de skulle ju ha sett öga mot öga var väl tanken. Men det blev alltså inte några nya sanktioner, gemensamt uttalande. Istället så igen undanflykter och tal om att Ryssland borde fortsatt vara med i G7 och helt glömma bort varför Ryssland uteslöts. Det försvann helt i Trumps historiebeskrivning och det där gör ju att det är väldigt många oroande tecken för Ukrainas del och att den här situationen i Mellanöstern överskuggar det som sker i Ukraina och det kan hända att det blir fler såna här blitzanfall mot stora städer i Ukraina som får passera utan att det händer så mycket mer.
G7 är ju egentligen en informell grupp av 7 av världens största och mest avancerade ekonomier och Ryssland ingick ju där fram till 2014 när man annekterade Krim. Numera så är det bara 7 länder, då var det G8. Men Jakob, hur skulle du säga att det här nya säkerhetspolitiska läget som vi har nu påverkar Rysslands invasion i Ukraina?
Rysslands största oro handlar kanske om regimstabiliteten i Iran. Att den iranska regimen destabiliseras eller ersätts så att en annan regim kanske då inte skulle kunna ha samma stöd till Ryssland. Och Ryssland befarar helt enkelt en regimkollaps i Iran och det skulle allvarligt äventyra Rysslands position i regionen och inom den antiamerikanska alliansen.
Joakim?
Den amerikanska försvarsministern sa idag att man hade dragit bort drönarskydd. Alltså sådana här stridsspetsar som ska skydda mot drönaranfall. Att det hade man då istället för att skicka dem till Ukraina som var planen så skickade man dem till amerikanska baser i Mellersta Östern för att skydda amerikanska soldater. Ur ett amerikanskt perspektiv, ja, men det går ju att förstå. Ur ett ukrainskt perspektiv, ja, men det är ju förödande naturligtvis att man gör den här tydliga prioriteringen när det å ena sidan ett krig där vi ser att människor dör hela tiden och den potentiella skyddet ifall något skulle hända för amerikanerna. Ja, så man ser det ur olika perspektiv.
Tack så mycket. Vi avslutar med veckans kremlologi, någonting som ni har sett på senaste tiden. Vad har du lagt märke till, Maria?
Ja, jag noterar att just nu så har precis det här ekonomiska forumet öppnat i Sankt Petersburg, och jag minns då när tidigare sådana forum där till exempel Barack Obama och Vladimir Putin båda fanns på detta ekonomiska forum när det verkligen var ett internationellt ekonomiskt forum. Nu har det blivit något helt annat, och nu fokuserar man då på att få de journalister som deltar där, som framförallt är ryssar, att sprida social optimism. Och ett av de viktigaste evenemangen handlar om att koppla upp en by på gasnätet i Ryssland för att visa att Ryssland fortfarande utvecklas. Det här är alltså tänkt som ett internationellt ekonomiskt forum, men det är det inte längre.
Jakob, vilken är din kremlologi den här veckan?
Jag skulle vilja återvända till Georgien, ett land som hamnat i mediaskugga igen efter att ha varit på tapeten i höstas och vintras. Jag kom hem därifrån igår. Den 31 maj så trädde den nya agentlagen i kraft. Tidigare hade man en lag som byggde, som kallas för den ryska lagen då. Nu är det en amerikansk lag som är förelagande, en amerikansk lag från 1930-talet om att man ska då förhindra utländsk finansiering av olika organisationer. Den här riktas inte bara mot organisationer utan även mot privatpersoner och kan leda till både fängelse och böter om man då tar emot utländsk finansiering. Nu finns tre ledare för olika oppositionspartier i Georgien arresterade. Den nuvarande regeringen, Georgis Ström, förbereder en lag som ska förbjuda oppositionen. Och åtminstone det parti, Förenade medborgarrättsrörelsen, som den tidigare presidenten Saakashvili, som för övrigt också sitter i fängelse, tillhörde dem. Den första demonstranten dömdes den 13 juni för protesterna som var i höstas. Det var en 21-årig kille som dömdes för 4,5 års fängelse. Och det blev tumultartade senare i rättssalen när det här tillkännagavs med slagsmål. Man har antagit repressiva lagar i en takt i Georgien idag som är nästan helt utan motsvarighet. Alltså det tog Ryssland kanske 10 år att nå den intensiteten i nya repressiva lagar som sker i Georgien nu på några månader. Och det här sker ivrigt påhejat av ett land i EU, Ungern. Och dessutom är ju Georgien fortfarande formellt ett kandidatland till EU, även om regeringen där själva har pausat den pågående processen. Så att frågan är hur länge som det här kan pågå.
Joakim?
Alltså jag får göra en reflektion där om kremlologi. Det var ju när man försökte utröna vem som hade mest makt genom hur de var placerade på Röda torget eller när man tittade på paraden i november. Alltså nu är ju samma sak med USA. Vem är det som är talesperson? Och framförallt då i Ukraina-frågan. Moskvas talesperson Peskov sa att USA, häromdagen sa han att USA nu har pausat ansträngningarna för, men att man hoppas att de kommer igång igen, och det var väl för att, möjligen då för att Witkoff, förhandlaren, istället åkte till Mellanöstern för att prata Israel-Iran, lite oklart.
Alltså fredsansträngning.
Eller de samtal som USA för med Ryssland, framförallt om ekonomi, men Ukraina som bisak. Men nu kommer uppgifter idag, såg jag dem, eller i morse, att Kellogg, den andra förhandlaren, tidigare generalen, som har förhandlat med Ukraina, att han skulle vara på väg till Minsk i Belarus. Och varför han skulle göra det, alltså det är ju lite dålig smak i munnen av de tidigare Minsk-avtalen 1 och 2 som skulle leda till fred efter 2014 som ryssarna bröt. Frågan är, finns det en amerikansk linje? Det är spännande att titta på i alla fall.
Tack Joakim Paasikivi och Jakob Hedenskog och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Glöm inte att vi har en mailkorg för dina frågor. rkr@sverigesradio.se rkr@sverigesradio.se Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.